Hallå, vänner.
Idag ska vi prata om utmattning och vi ska försöka förstå lite mer om detta och även då titta på hur vi kan hantera utmattningen på kanske på ett annat sätt än vad vi gjort. Kanske kan vi lyfta blicken lite och kanske får vi några andra vägar och välja så att säga. Björn Rudman heter jag och det är jag som sitter här bakom spakarna i den här podden. Och här pratar vi om stressrelaterad psykisk ohälsa på olika sätt. Och idag så är vi då kommit in på det här med när stressen har blivit till sjukdom. Det vill säga när har stressen blivit så dålig att det har fått konsekvenser för oss människor i form av att vi har kognitiva nedsättningar kanske. Vi har en väldigt stor trötthet. Vi har svårt med fokus. Vi har svårt med energin och liknande. Och ett utmattningssyndrom, rent medicinskt sett, så ska det föregås av åtminstone 6 månaders uppvärmningsfas, heter det. Det innebär att det ska bli svårare och svårare. Mer och mer stressorer, som det kallas, under 6 månaders tid. Alltså ganska länge att belastningen har ökat i livet och i vardagen. Och det här mynnar ut då i någonting som kallas för en utlösande faktor. Det vill säga ett akut insjuknande som kommer ibland utav en orsak. Ibland utav att liksom det bara har gått tillräckligt lång tid med tillräckligt mycket press. För att det då ska slå över och bli liksom en sjukdomsprocess utav det egentligen. Och man vet inte riktigt varför det blir så här. Varför den här utmattningen eller utbrändheten kommer. Det finns ganska breda teorier. Men en teori som man pratar mycket om då är att i stressen, så, alltså stresssystemet, så finns något som heter HPA-axel. Och HPA-axeln är 3 körtlar som producerar en hormonkaskad då, som ska förbereda vår kropp på stress och förbereda vår kropp på typ överfall eller flykt och sådär va. När de här körtlarna producerar stresshormoner, bland annat kortisol, så sväller de upp. För det gör den körteln när den jobbar. Och därefter, så när den inte jobbar, så ska den svälla av. En idé här är då att en av de här körtlarna inte sväller av. Det vill säga att den är kvar och verkar försöka producera saker i alla fall. Fast det varken behövs eller ska ut där. Och det här gör att hela det här systemet bränner ut sig liksom. Därav burnout-syndrom då. Och problemet med det här är att det är jättesvårt att forska på. Det går alltså mäta de här typen av stresshormoner och sånt är exceptionellt svårt för att de är så flyktiga liksom. De försvinner så fort. Och man kan ju tänka sig då att kortisol som ämne är som ett stresshormon och som man får väldigt mycket när, ska vi säga, beredskapen är höjd, vilket vi ska ha. Den är inte förhöjd på någon som har ett utmattningssyndrom. Däremot så kan man kanske se i vissa fall lite för låga doser av kortisol. Och det är svårt att mäta. Det är i princip bara mätbart på individer som antingen har problem med alkoholism, som precis som förlöst barn, alltså förlossningar skapar jättekortisolpåslag, och trauman, bilolyckor eller andra typer, där skapas det väldigt mycket kortisol och då kan man mäta det. Men när det gäller utmattning så kan man inte det, utan det här är antaganden man gör då. Och de här antagandena, de hänger liksom ihop med resten, och någonstans här i den här stressreaktionen då, den här långvariga tiden, så blir det också emotionellt väldigt svårt. Det är också en del i utmattningen liksom, när känslorna börjar påverkas negativt. Man börjar bli håglös, man tappar liksom fotfästet lite sådär på insidan också. Så att det är svårt med diagnosen, det är svårt med processen fram och liknande till att förklara varför det blir så här. En grej som jag ser hos mina patienter, det är att absolut så finns det väldigt mycket stress, väldigt mycket press. Det är mycket som har hänt på ganska kort tid och vardagen lugnar sig inte. Men det som jag ser hos mina patienter som en röd tråd är att i princip alla har börjat bortprioritera återhämtning. någonstans i den här cirkusen. Och där ser man tidsmässigt sett, om man har gjort en tidsaxel, när bortprioriteringen börjar ske, då är det en ganska brant sluttning. Då går det ganska fort. Och återhämtningen och ens egna behov och sånt kan ju bortprioriteras av olika orsaker. Men oavsett så blir det problem när det börjar hända. Det är också därför som när jag jobbar med patienter och även när jag pratar här i podden och i sociala medier och sådär, så är jag väldigt noga med att man har koll på sina egna behov, att man inte väljer bort dem som första steg, utan att man faktiskt vågar stå kvar vid dem. Fastän det är väldigt mycket att göra, fastän man har mycket runt omkring sig, så måste man bibehålla liksom fokus på sina egna behov, för annars så blir det den här snabba, branta sluttningen. Precis samma sak i rehabiliteringsperspektivet, det vill säga när vi ska få det här till att bli bättre, vi ska minska belastningen, vi ska öka återhämtningen. I det här så handlar det ju om då, vad är det som är återhämtning då? Ja, återhämtning, det är ju olika för olika personer, och vet inte du vad du behöver ha för din återhämtning, då har vi ju liksom ett prioriterat problem. Och börja med det, för det måste vi ta reda på. Och vi måste också ta reda på hur kommer det sig att det här inte är logiskt för dig att göra. Hur kommer det sig att återhämtningen inte är självklar? Hur kommer det sig att du och dina behov får passeras ut i periferin till förmån för allt som måste göras, vare sig du har allergi eller inte? Det här är ju liksom terapeutiska frågor som man behöver lösa, och som väldigt sällan löser sig om man bara väntar ut en sjukskrivning eller man bara väntar ut tröttheten. Funkar liksom inte så, utan man behöver jobba parallellt då. Så med ena sidan så måste vi ta hand om, vi måste äga situationen med energin, med vardagen, med hur vi disponerar energin, den lilla energin vi har, vad gör vi där? Hur gör vi med detta? Hur fyller vi på? Fyller vi ens på? Hur mycket har vi att fördela över dagen? Och det här är ju viktigt att förstå. För att kunna hantera sin utmattningssituation så måste vi förstå detta. Vi måste veta hur min energi fungerar. Vi måste veta när den tar slut. Vi måste veta vad vi ska göra för att fylla på. Vi behöver veta vad varje uppgift i vardagen faktiskt har för konsekvenser. Hur mycket belastar det mig? Och är det exakt likadant varje dag? Antagligen inte. Antagligen så har vi en situation där det är olika från dag till dag. Där ena dagen så har vi jättemycket energi, och antagligen så passar vi på att göra allting vi inte hann med igår då. För att vi ska passa på, för vi vet inte när vi har energi nästa gång. Och där har vi ett jätteproblem, för det här är ett väldigt fint sätt att hålla igång utmattning nämligen. Hela principen bygger egentligen på, för att bli frisk från utmattning så bygger det på att vi ska ha kvar energi i slutet på dagen och spara den tills imorgon. Och sen ska vi göra samma sak imorgon. Så vi buffrar energi, alltså vi sparar på oss energi från dag till dag till dag till dag. Men om vi passar på att göra allting som vi inte hann igår, när vi inte hade energi, idag när vi har lite mer energi, så kommer vi helt ovillkorligen att förbruka allt vi har och sen lite till. Vilket innebär att det är mycket upp och ner. Det går väldigt olika upp och ner i liksom energinivåer. Och när jag hör det så hör jag också någon som jobbar på det här viset. Ett huvud som passar på. Ett huvud som vill vara som alla andra en dag. Och som verkligen försöker jobba i kapp. Men då hör jag också att det här är ju precis fel. Och jag hör också att det här är antagligen en av orsakerna till att individen har varit dålig så länge. Man har inte kunnat förändra det här beteendet själv. Och det är jättesvårt. För att bara för att man är trött så betyder inte det att hjärnan automatiskt ändrar beteende. Utan den kommer göra som den alltid har gjort. Vilket innebär att om du har passat på att göra massa grejer när du väl har energi i flera års tid, så kommer du fortsätta göra så. Det spelar liksom ingen roll om man är utmattad eller inte, utan det reflexmässiga beteendet är kvar. Det måste vi komma åt. Det måste vi komma åt, för att det här är liksom kartan till utmattning. Det är kartan till att fortsätta vara utmattad. Det är att loopa på det här sättet. Push and crash kallar vi det. Vi pushar oss över gränserna tills vi kraschar. Och sen blir vi intvingade i en forcerad återhämtning, som det heter. Och det innebär att Man är i princip pacificerad. Man är så trött att man inte orkar göra någonting. Och därför så vilar man tillräckligt. Och därför har man kvar energi dagen efter. Fast det är inte så man tänker. Utan åh gött, nu är det över. Nu kör jag igen. Pang, så kommer det en krasch. Och så gör vi om det. Och så håller det på så. Och det är det här jag menar. Det här måste man förstå för att kunna hantera det. Vi måste sluta trycka oss över gränserna. Det är där vi slår in kilen. Det är inte i krascherna vi ska göra arbetet. Utan det är innan krascherna händer. Vi ska hålla oss ifrån krascherna. För att en krasch för mig som inte är utmattad i huvudet, som går sönder kroppen istället, så har det liksom ingen konsekvens om jag är jättetrött på kvällen. Jag sover gott på natten, vaknar upp dagen efter och så är det okej. Men tröttheten försvinner inte den utsträckning hos någon som är utmattad, utan när man är helt överkörd i slutet på dagen på kvällen så hinner du inte återhämta dig under natten, utan du börjar på minus imorgon. Och sen är det en ny dag, så blir det ännu mer minus, så blir det en ny dag. Jag brukar beskriva det här som ett sopberg. Om tröttheten är sopor, så normalt sett så försvinner sopberget under natten. Det är arbetare som kommer och hämtar påsarna och bränner upp dem i en ugn. Men det funkar inte så hos någon som är utmattad. För det är låg personal. Liksom, det är för dåligt med personal. Och sopberget blir jättestort, jättesnabbt. Och det försvinner inte under natten. Därför måste vi sluta generera sopor över dagen också. Och det här är ju liksom, det här är lösningen för att hantera utmattningen. Och då måste vi ju förstå vad det är vi gör för något. Så det finns rätt mycket att säga. Vi lär få återkomma till detta. Och att förstå sitt utmattningssyndrom, att hantera det på sitt sätt, är jätteviktigt. Och det finns liksom ingen... Det finns ingen rak väg, det finns ingen väg som passar alla. Utan det är därför man behöver säga det här på olika sätt. För att just du ska landa i hur du behöver göra för att hantera ditt utmattningssyndrom. Ja, det var bara det jag tänkte säga idag. Stort, stort tack för att ni lyssnar. Vill ni läsa mer om det här så är det bjornrudman.se. Och den här podden är ju jättekul att ni lyssnar på så mycket. Och dela gärna den vidare till folk som ni tror behöver höra. Och ja, annars så tackar jag för att jag fick låna er ett öra en stund. Så hörs vi snart igen. Ha det gött. Hej.